Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Nu kanske du kommer tycka att det här är en så sjuk grej att säga vad gäller självförtroende, men det är vi som är anledningen till att scenen ser ut som den gör idag. Fight me på det om det är någon i kommentarsfältet som inte håller med, men inte mer med det.
Det första som är slående är välklädheten. Helt och hållet svartvitt med en skjorta knäppt hela vägen upp. Det andra att han har ett helt koppel människor med sig. Och varför de är med ska få sin förklaring om någon timme. Adam Tal, tidigare känd som Adam Tensta, är tillbaka med ett nytt album som legat till sig i hela 3 år. Och det är inte en uppföljare, det är en nystart. Och huruvida han så småningom ska tillbaka till rappen, det avhandlas också i Värvet avsnitt 620 med Adam Tal. Tänkte vi, jag skulle börja med att prata om din nya skiva.
Mm.
Vad är det för album du har gjort?
Albumet skapades under en kort period på 20 dagar under slutet av min föräldraledighet med min son. Ja, han låg på soffan i studion medan jag skrev liksom, kan man väl säga. Så det gick förvånansvärt snabbt för att jag nog inte hade någon annan i min process liksom. Förutom mig själv.
Okej.
Och det kändes ju rimligt för att Plattan i sig handlar ju om min och min mammas relation. Hon gick bort 2016, så det var mycket sådana tankar som hade... En relativt lång process egentligen. Hon dog 2016 och jag spelade in plattan 2021. Så att det var många år som jag hann reflektera på, kan man väl säga. Så att kändes som att... Ja, men på ett sätt ett ansvar för mig att berätta hennes historia vidare. Liksom. Så att... Det var väl mer som en konversation kanske med mig själv. Think about it sometimes. Think about it sometimes. Now I'm lying, I think about it all the time. All the sunny days you never got to see. Sunny days you never got to see.
Du spelade in den 2021, det är 2024 nu.
Mm.
Varför har du suttit på den i 3 år?
För att jag inte har känt att... Det har funnits någon anledning att komma ut med den.
Okay.
Plus att jag har velat att det ska tillkomma ett parallellt spår som nu har tillkommit. Som kommer gå parallellt med skivan, skivsläppet, som jag tror är någonting superoväntat. Men som också kan bjuda in till community och historieberättande på ett annat sätt.
Kan du berätta om vad det är?
Jag kan inte berätta i detalj om vad det är ännu, bortsett ifrån att det har med pingis att göra.
Okej, okay. Men då struntar vi i det.
Yes.
Men det låter ganska coolt tycker jag, att för min instinkt kanske hade varit ifall jag hade gjort ett album som jag var väldigt nöjd med. Nu har jag ju aldrig gjort det, men min instinkt ändå, tänker jag mig, skulle vara att fan, nu världen måste höra det här. Och att då ändå ha liksom the cool, så att säga. Att hålla på det för att maximera.
Men även om, precis, det, så skulle man kunna se det. Men jag tror kanske snarare att det handlar om att vara mer on point när det väl ska hända. Plus att det finns andra saker att göra i livet också. Plus att det är väl det ultimata testet också, att låta den ligga där utan att röra den och komma tillbaka till den efter några år och fortfarande vara nöjd.
Mm.
Så att det inte blir det där klassiska som många artister, skulle säga alla artister, håller på med. Du vet, att ha 1000 låtar på sin hårddisk. Vilken snare väljer man? Vilken kick väljer man? Och så vidare. Den här grejen har... jag tror jag kommit ifrån den för länge sedan egentligen. Att släppa saker ifrån mig, det är då saker händer.
Mm.
Men jag har ju inte varit sysslolös. Det är inte som att jag har liksom suttit i min lägenhet och gjort ingenting under den här perioden. Utan det finns alltid någonting att göra. Speciellt som independent aktör, independent artist.
Men jag tycker det på något sätt, nu vet inte riktigt jag vad jag har fått det här ifrån. Nu kommer jag lägga lite ord i munnen på det kanske, men jag har för mig att jag har hört dig säga att det var liksom inte att det skulle bli stort som var grejen, utan att det skulle vara typ sant.
Mm. Det som jag kommer att tänka på när du säger det är att jag hade en tanke när jag gjorde min första platta, som till att börja med inte var en platta på det sättet att jag jobbade mer än aktivt som ett album. Snarare var det ett mixtape för mig. Men det var helt enkelt olika omständigheter som till slut ledde fram till att jag såg att det här var en platta. Men på den tiden så tänkte jag ju att jag gjorde musik för kanske 25 pers som skulle tycka att det var den här nischgrejen kommer vara fet. Och det här är för mig. Men sen så blev det så mycket större än vad jag tror någon hade planerat för. Så att, ja, på det sättet så har det aldrig formaterats till att vara någonting som ska vara kommersiellt gångbart. Sen så fanns man bara i en position där det blev så.
Mm.
Så att jag har ju tänkt att jag har gjort musik för 25 personer.
Mm.
Hela tiden. Och
gör det fortfarande?
Det tänker jag på ett sätt fortfarande. Också en aspekt som jag tycker är intressant med den här vändan, och som jag kanske ser fram emot mest av allt, är att börja från så mycket noll som jag kan börja ifrån. med nytt artistnamn, ny vibe, nytt allt. Det tycker jag är en spännande del av att få vara verksam. Typ.
Mm.
Att den här Adam Tensta-grejen, det sa jag också i många intervjuer. Jag tror jag bara har 3 plattor i mig som Adam Tensta. Sen måste någonting annat hända. Och nu har det hänt.
Men alltså att du förstod det på ett ganska tidigt stadium, att Adam Tensta-perioden skulle så att säga vara en era i ditt liv.
Mm.
Hur kunde du se det?
Det kunde man väl se rätt tidigt, för att jag tänkte att musik var det som var tillgängligt för mig just nu. Så har jag alltid tänkt. Att jag kommer röra mig vidare till andra former av uttryck. Det som har legat närmst egentligen, och det är konstigt att jag säger så för att jag hinner inte läsa mycket, eller jag har inte en tradition av att läsa mycket böcker, men jag har alltid velat skriva en bok.
Mm.
Och det här var en form av det. Musiken var en form av det, för att det var mer tillgängligt än vad det var att skriva en bok på den tiden. Så att mer och mer så går jag i de tankarna egentligen, att okej, men vad är grejen efter det här då? Är det en bok? Är det tillgängligt för mig nu att göra det?
Mm. Är det det?
Ja, men jag har börjat skriva. Det har jag. Mm. På min bok. Och sen så, ja, 100%. Ja, såklart. Allting är mer tillgängligt nu.
Har du en ritual för det?
Nej, jag har inte riktigt hittat vad min process ska vara där. Utan det är när jag hittar tid, typ. Mm. Ska jag säga.
Mm. Men tillbaka till din skiva kanske. Mm. För att jag tänker att då på sätt och vis, jag blev ju berörd av ditt sommarprat. På sätt och vis så skulle man kunna säga att det är en förlängning av det.
Exakt. Jag har ju tagit av mycket avstamp i sommarpratet på fler än ett sätt, tror jag, i den här processen. För att det var ju på ett sätt den ultimata... låt mig formulera så här. Jag har ju hört mycket om olika folk som har sommarpratat och hur kanske jobbig processen har varit och hur lång tid det har gått fram och tillbaka med producenten, och så är det inspelning och så är det manus, allt det här. Men för mig var det verkligen bara rakt upp och ner, skriva manuset. Det tog några timmar. Spela in, one take. Du vet. Så att det var verkligen en smärtfri process på så sätt. Att jag kunde luta mig på vad jag fick för feedback från de gästerna som jag hade med i programmet. Och verkligen så här, okej, men nu lär jag känna min mamma på det här sättet.
Mm.
Så att för mig var det inte, typ, det kändes ju knappt ens som en inspelning. Utan det kändes som ett samtal mellan vänner, typ.
Och som jag förstod det också, så produktionen stod din livskamrat för.
Mm, ja. Exakt.
Så att det var exakt. En family affair på alla sätt.
Ja, verkligen. Så att, ja, så på det sättet, det tidsmässiga sättet eller processsättet som man skapar på är väl relaterat.
Mm.
Och det kändes så också när jag var i studion, att det fanns inget hinder på vägen, inget gupp, ingen... Jag ska behöva vänta på någon i min process typ av vibe. Utan det gick verkligen som ett tåg. Typ som en tunnelbana på väg som inte är sen. Utan den gick enligt schemat.
Mm. Det finns ju så många svar på frågan vem någon är. Och jag tänker mig också att det är extremt, alltså det är en helt jävla omöjlig fråga att svara på när det gäller en själv ju.
Mm.
Men om jag ändå skulle ställa den till dig, vem var din mamma?
Hon var ju grundstenen och spindeln i nätet på samma gång. Närvarande och frånvarande samtidigt, typ. Men genom snäll. Liksom, snäll och osjälvisk. Och jag har ju tänkt på det där lite. Hur hon uppfostrade oss, mig och min brorsa. Och det var mycket en fråga om förtroende. Liksom. Att ge oss det utrymmet som vi behövde för att komma fram till att vi... För att vi ska kunna komma fram till vem vi var som personer. Typ. Mer eller mindre. Det tänker man ju på i ett annat led när man har barn själv, såklart. hur uppfostrar man? Vad använder man för typ av metod? Och hon var mycket liksom, jag vet inte om det var uttänkt eller om det bara blev så, utan det var så här, okay, men just ta dina egna beslut nu och ja, du får jobba med ditt liv så som du vill jobba med ditt liv.
Mm.
Det fanns inga skuldbeläggande, det fanns inga pekafinger sådär på det sättet.
Du pratar, slutorden i samma pratet handlar ju bland annat då om att hon på något sätt har givit dig ditt självförtroende.
Mm. Precis.
Hur tänker du att det gick till? Var det att liksom du är kapabel att ta dina egna beslut?
Ja, mm. Precis. Mm. Och det är liksom aldrig en fråga för min egen del att det ska komma ifrån något speciellt håll vad gäller, det är ju verkligen bara metoden som ligger till grund för det där. Att jag fick ta de besluten när jag var yngre. Och då fick jag lära mig att jag kan ta de besluten ifall jag tar de besluten. Jag vet inte om jag make a sense, men att det finns ingenting att vara rädd för. Det är bara hoppa, you know.
Men nu har jag lite dålig koll på hur gamla dina barn är, men det är ju, tycker jag, ens instinkt på något sätt att jag verkligen så här vill bara sopa undan allt motstånd.
Mm.
Och då låter det som att din morsa inte gjorde det och att det är vettigt, men har du, eller hur ser du på det där med kulleriet?
Mm, det är en bra fråga, för att jag tror ibland brukar jag tänka att fan, den där metoden passade mig för att jag inte är typ Dennis the Menace, förstår du?
Mm.
Att det hade varit kanske helt fel metod att implementera ifall jag var ett jobbigt barn.
Mm.
Men sen tänker jag att alla har sina utmaningar och jag försöker med mina barn. Det är svårt att säga också, för vi är två föräldrar. Mamma var bara ensam.
Mm.
Vi är två vuxna ledande karaktärer i hushållet. Så att det finns andra saker att anpassa sig inför. Och jag märker ju att de är ju smarta. Om jag säger en sak och är firm på det, då kommer de ju gå till mamma och fråga samma sak och kolla vad hon säger.
Mm.
Som att vi inte bor i samma lägenhet.
Mm.
Så jag försöker inte i allt för stor utsträckning curla för mycket.
Mm.
Men det är svårt. Ja. Det är svårt.
Ja, det är så svårt. Mm. Men du, jag tänker också att ett genomgående tema då för ditt sommarprat, och det kanske känns märkligt att jag pratar så pass mycket om det eftersom det är så gammalt, men eftersom det då ligger lite till grund för ditt nya album, så känns det rimligt. Men nästan som ett genomgående tema i det, och i en intervju som jag hittade med dig som, i en podd som jag tror inte finns längre, som heter Psyket, så är det liksom, det handlar ganska mycket om att du känner att du inte har ett språk för dina känslor. Och att du såg kanske att din mamma inte heller hade det.
Mm. Exakt. Det är någonting som jag går runt och tänker på, men som jag också känner mig lite tafatt i, såklart. Alltså, inte gentemot mig själv, men när man är i en relation och över tid i synnerhet, så visar sig de här tillkortakommandena fortfarande, såklart. Men det är besides the point av musik, så att säga. För i musik och i det forumet så känns det som att jag absolut kan uttrycka mig på det sättet.
Mm.
Det är bara i en real life som det blir svårt. För att det är live, så att säga.
Mm.
Men det är inte någonting som man kan gå runt och tänka på, tror jag, på det sättet.
Jag fick av en coach så fick jag en karta över känslor och vad de heter. Och så var det typ så här 94 olika färgblock. Vilket var helt liksom mindboggling på ett sätt. För att det är så här, har jag ens två känslor som jag vet namnet på? Alltså lite den känslan ändå. Och jag tänker mig, och jag hörde dig prata om det kanske också, och det håller jag med dig om, att det är någonting som pojkar kanske aldrig faktiskt har. Och det ingår heller inte i liksom, ja, men narrativet om att vara man kanske. Att kunna namnge de där 94 olika känslorna.
Ja.
Vad ska vi göra åt det?
Ja, hur ska vi komma dit? Ja, men den första frågan som man väl bör ställa sig, och nu kanske det kommer märkas att jag inte, såklart inte tänkt klart gällande det här. Och generellt sett så kanske jag inte är en sån person som tänker klart och är så här, amen, så att nu, jag tänker så här. Det är från day to day. Jag kan tänka någonting annat än nästa dag liksom. En sak som jag har funderat på är, okej, hur manifesterar sig de här problemen då i så fall, ifall det är så att man inte kan uttrycka sig? I mitt fall, hur manifesterar mina tillkortakommanden inom det fältet, hur visar de sig i sitt liv? För jag upplever att jag, speciellt gentemot barnen, är där är det på något sätt en clean slate för mig att börja om på det. Så att jag upplever att jag är närvarande, väldigt närvarande känslomässigt och visar och så här, vet, kramar och berömmer. Men jag upplever inte samma framsteg vad gäller min partner, Jenny.
Mm.
Och jag vet inte om det är på grund av att vi, ja men, att man hamnar i någon form av vardag eller process eller liksom bara inte tar tag i det där, andra saker är viktiga, och att det typ bara basically också i grund och botten jobbigt att förändras typ.
Mm.
Eller förändra ett beteendemönster, visst. Så jag vill fortfarande bara så här, okay, men varför ska vi prata om känslor hela tiden? Jag vet inte. I don't know. Men om det är nödvändigt, ja, då, jag vet inte om det finns någon som kan svara på det riktigt.
Mm. Alltså, jag tänker nog att det känns liksom lite, alltså du vet, det fanns någon gubbstrött som hette Alan Watts som hade någon sån devis, live fully now. Som handlar liksom om att man inte ska vänta på att livet ska starta. Liksom.
Right.
Och jag tänker mig att om jag går runt och är bedövad i hela mitt känsloliv, utom då något slags binär grej kring så här, är jag glad eller ledsen typ, för att jag inte har ett språk kring det.
Yeah.
Ja, men då tänker jag mig att jag kanske inte lever till fullo. Om jag har fler, om jag har nyanser, om jag kan liksom, om jag inte då liksom kan rita bara med svart eller vitt utan gult, blått.
Ja, men jag är med på vad du försöker säga, men ta mig som ett exempel då, om man nu säger att det inte är så mångfacetterat vad gäller mitt känslouttryck, så finns det fördelar med det också, för att känner man mig, då vet man att saker kommer hända, eller hur? Och jag kommer köra på. Och jag kommer vara en grundsten i vilket sammanhang som helst. Det där är jag. Det där är jag.
Mm.
Så att det finns ju fördelar med det här också. Att veta att en konstant finns.
Mm.
Snarare än att jag skulle vara flaky och känna på ett visst sätt som gör att jag inte kommer kunna vara den här grundstenen längre.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Ifall jag ska behöva... Ah, men shit, jag är nere, är du med? Fan, jag är down, jag är depressed. Är det man behöver mig för?
Mm.
Jag tror inte det.
Nej, jag fattar.
Mm. Visst, om Jenny uttrycker, vilket hon har gjort såklart över tid många gånger, och det här är någonting som jag får kämpa med, vi får kämpa med, hon får kämpa med, så då är det någonting som jag såklart också vill kunna ge henne. Det är ju självklart.
Mm.
Sen så har jag kanske inte redskapen eller, oh no, tiden.
Nej, men sen tänker jag mig också att jag vet inte om det ligger någonting i det här, och det kanske är en banal sak att säga i sammanhanget, men jag tänker mig att liksom det här, du vet, med att om du ska älska någon annan måste du börja med att önska dig själv. och att liksom, finns det någonting i det i förhållande till liksom även andra känslor? Så att säga.
Vi har ju redan kommit underfund med att det här med självförtroendet är inte min svaga sida. Jag älskar mig själv som person och de karaktärsdragen som jag har. Och är villig att jobba på det övriga som jag är inte så bra på. And that's that.
Mm. Har du alltid älskat dig själv?
Ja, absolut.
Okej.
Okay. Så det är inte... Jag vet inte hur pass mycket det porträtteras. Eller Eller hur det uppfattas från någon annan. Men det handlar inte om att gå runt och vara bäst på allt. Eller så. Utan det har mycket har att göra med den här egenskapen. Att jag inte är rädd för att lära mig ifrån processen.
Mm.
Så om det handlar om att hoppa in i ett sammanhang som jag inte är van vid. Så ser jag inte det som, ah, men shit, fan, vad, det här var jobbigt. Å ena sidan, jag ser det kanske inte heller som, shit, fan, vad det här var kul. Utan jag ser det som, låt mig prova på det här. Och så får vi se vad fan som händer.
Mm. Fast om du hade din självkärlek redan från början, då behöver du inte bevisa den egentligen för dig själv.
Nej, och det är det jag menar. Jag, så som jag har approachat mitt liv, så vet jag redan jag vet inte exakt hur jag vet det här. Det är en annan fråga. Men att jag vet att ungefär 60% av min tid kommer jag göra på saker som jag tycker är tråkiga. Och så gör man det som man måste göra för att få tid att göra det som man helst vill göra. Är du med?
Mm.
Det kan inte finnas någon som tycker att det är speciellt kul i stunden att göra idioten. Eller springa fram och tillbaka och toucha den här linjen hela tiden. Men det ger ju ett resultat. Att ändra det. Så att jag tänker lite. På något konstigt sätt så tänker jag alltid på mitt liv i fotbollstermer. Typ. Jag tror att det är en skada som jag bär med, som jag bär med mig. Att, ja shit. Man ser sig själv som en spelfördelare. Typ. Inne mitt fält.
Mm.
Låset. You know, grundstenen. Det är jag.
Kim Källström.
Inte Kim Källström.
Okay.
Och inte Anders Svensson.
Okay.
Zidane.
Ja.
Är du med?
Ja, ja. Mm.
Så det handlar om att hitta de här möjligheterna för mig själv och för andra att komma till skott. Yes.
Ja, så jag ber verkligen om ursäkt för min otroligt grunda
Kim Källström.
Ja, men för mitt kartotek av fotbollsspelare. Han var top of mind för mig tydligen när det gällde mittfältare. Jag är inte ens säker på att han var mittfältare. Var han det?
Ja, men det var.
Okay.
Alltså en bra spelare nonetheless, men ja,
livsnjutare.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente!
Nu vet inte jag riktigt vad vi är i samtalet, men jag skulle ändå vilja hitta tillbaka till albumet. Liksom. Mm. Det faktum att du skriver den på så kort tid, 20 dagar sa du.
Mm.
Varför?
Varför?
Ja.
Jag vet inte. Utan bortsett ifrån att det bara var en process som jag ville få klar. Så vet jag inte varför det tog 20 dagar eller varför jag bestämde mig där och då för att göra ett album efter så många år. Senaste albumet kom i 2015 och det är en helt annan värld att förhålla sig till nu vad gäller att släppa musik. Men att göra musik är fortfarande den där väldigt intima processen för mig personligen. Och jag kände väl att nu har tillräckligt mycket tid runnit förbi här. För att jag ska kunna tänka på min mammas bortgång och den förlusten i våra liv på ett rimligt sätt, typ.
Mm.
Att det inte bara blev en reaktion i samma stund som det hände. Så det var en process som hade lett fram till att jag beslutade att men shit, nu är det dags för mig att göra den här grejen, typ.
Mm.
Och vi höll på, vi byggde ett nytt studiokomplex som heter Källaren, som jag sitter vid Fridhemsplan, och det kändes rimligt bara så här, men shit, låt Ivan ligga på soffan och så länge han sover eller är nöjd så kan jag göra den här grejen.
Mm. Och det som du gjorde där då för vad då 3 år sedan?
2021, sommaren. Ja,
ja, 2,5. Är det exakt det vi hör, eller har du, har du dragit till produktionen i efterhand?
Och det är gått och... exakt vad vi hör.
Okej.
Okay. Mm. Yes.
Jag har liksom inte hittat några notes kring det här, så att jag kommer ställa ett par dumma frågor. Men
kör.
Gör du allt själv?
Yes.
Ja. Varför jobbar du inte med Nisch?
Jag vet inte, jag jobbar alltid med honom på något kosmiskt plan ändå.
Okay.
Så att nu var det dags för mig att göra det här själv också, för att den tidsaspekten som nu visade sig så här i efterhand vara ett korrekt beslut, för att nu börjar jag vänta på någon också.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Plus att det här är en skiva om mig och min mamma, så att det skulle kännas... jag tänker ju att det här är en sån typ av platta som liksom, det kommer inte komma några remixes, ingen kommer tolka den här, det kommer inga gäster, finns inget sånt, utan det är bara ett samtal mellan mig och mig själv om mig och min mamma. Med det sagt, jag såklart ingenting emot att jobba med Nisch, men han har också saker för sig.
Jag vet inte om du är jo, jag säger det bara.
Säg.
Jag tänker på Prince när jag hör den.
Gör du?
Mm.
Shit. Minnesota rocken. Jag tänker på jag tänker på Frank Ocean när jag hör den.
Mm.
Inte för att det på något sätt är likt. Men jag tänker bara ur så här, shit. Influensmässigt så är han den artisten som jag har lyssnat på mest över tid.
Give me some. Need to make it through the day. Been a long ass year. No more parties in LA. Give me some. Need to make it through the day. No, it's been a couple years. Feels like it was yesterday. What if these pills don't work?
Så att det kanske på något sätt flyter in där i den här upplevelsen. Men om du tänker på Prince, det är en stor kulturmakare som några av er kanske känner till. Vilket känns jag vet inte, du får elaborate där. Du kanske tänker på Prince och tänker, det här var ingenting likt Prince.
Nej, det är någonting med rymden på något sätt liksom, och kanske också en lätthet, jag kan inte säga det på något bättre sätt, som jag tänker att du på något sätt, när du berättar att det tog 20 dagar, så låter inte det konstigt för mig. För det känns som att du hade den i dig på något sätt.
Mm. Kul ju att du känner så. För att när jag tänker på Prince, så tänker jag på den här världen som han byggde. Visst. Kanske snarare än låtskatten som han också besitter. Så tänker jag främst på den här världen jag tänker på. Man ser det framför sig. Man sätts in i en ett scenario, typ. Man hade den förmågan.
Alltså en estetik nästan, eller ett rum?
Ja, men ett rum. Mm. Ett rum. Och på det sättet så kanske det är relaterat. För att absolut vill jag att folk slängs in i den där världen.
Att det finns ett universum.
Ja, exakt.
Men jag är så nyfiken på ditt, liksom, för nu har du... Vad folk inte hör när de lyssnar på det här, men det är att du har med ett helt entourage, vara 4 liksom, på något sätt går någon utbildning som du håller i? Nej? 3?
3 stycken av dem har gått utbildningen, alltså, och alla är kreativt lagda, ska jag säga. Det här som jag försöker göra nu är just det här som jag precis var inne på. Vi måste bygga den här världen. Vi måste bygga den för varandra, och vi måste ge möjlighet till att gå igenom de här dörrarna som kanske annars hade varit stängda eller liksom mystiska, så här, okay, men så att nu försöker jag få med mig så många som möjligt på de i de här olika typer av sammanhangen som jag tror de tycker är spännande också. Så att de är här för att lära sig, för att ta in, för att uppleva och för att kanske potentiellt knyta kontakten också framöver. Så att nu har ni sett varandras ansikten. You know? Man vet aldrig vad som händer.
Och i det där då tänker jag mig, för att nu vet jag inte alls, och jag vill gärna veta mer om liksom om det här initiativet, men jag är lite nyfiken på hur ditt låtskrivande fungerar, för jag antar att det är någonting som du pratar om med de du har i...
Nej, inte egentligen inte.
Okej, okay, utan det är mer om ett artistskap eller?
Det... Nu är det många frågor här. En fråga. Utbildningen är egentligen strikt branschmässig.
Okay.
Ska jag säga. Så att det här är ju branschkunskap ur independent perspektiv. Men såklart, ifall det är någon som undrar, så låter jag dem veta hur min egna process ser ut. Men det handlar inte egentligen i någon utsträckning om vad de ska göra för typ av musik. Eller hur de ska låta eller sådär.
Mm.
Hur de ska spela in rent tekniskt. Vilket program de ska använda. Hur de ska göra sin konst, så att säga. Utan det handlar bara om i nästa steg då, vilka verktyg ska de använda sig utav för att bygga en långsiktig karriär. Och din andra fråga, hur ser en process ut när jag gör ett album? Så har den sett ut på olika sätt. Första plattan har varit första plattan, och då fick man ju såklart lära sig allt från scratch. Det spelar vi in i garderoben hemma i Tensta och i Umeå. Där var det ju, ja men, handlade det om att jag skulle lära känna Nils och Nils skulle lära känna mig.
Mm.
Och resultatet blev resultatet. Andra plattan kom, då jobbade jag annorlunda. Då jobbade jag utifrån vad som var current där och då för mig. Efter genombrottet, och försöka reflektera kring det. Tredje plattan arbetade jag utefter liksom en låttitel som blev en albumtitel. Den här plattan arbetade på ett helt annat sätt. Jag skrev inte ner någonting. Det finns liksom inga sådana typer av ramar längre.
Okay.
När jag gör musik. Och jag tror det här sättet att göra musik som jag gjorde känns närmare för mig nu. Och kanske som en process som jag skulle vilja ta vidare.
Du skrev inte ner någonting?
Nej,
okay.
Ingenting. Jag har skrivit ner texterna i efterhand.
Okay. Du sätter dig och gör track?
Ja.
Och sen så kommer det... ord till
precis.
Det. Ah, okay.
Ord och melodier, och sen blev det vad det blev.
Mm.
Och det är ju en process som jag inte alls har haft tidigare, utan jag kommer ju verkligen ifrån kollegieblock, A4, blyertspenna tiden.
Mm.
Och ja, men jag är glad att jag har provat på så många olika metoder då, för att nu känner jag att fan, den här var fett smärtfri. Alltså, det var bara att gå in och göra det som man kände för att göra, och sen så kunde det bli så här.
Mm.
Den ger mig på ett sätt känslan av att men han har inte skrivit det här, men den ger mig också känslan av att han har skrivit den här. Så det var inte läken i något parti bara för att jag använde en annan typ av metod. Det är en rolig grej som många rappare började med för länge sedan när de hörde att fan, Jay-Z skriver inte sina texter, eller Lil Wayne skriver inte sina texter. Och då märkte man ju också det på resultatet, att folk bara, men hallå, du kanske borde skriva dina texter eller skriva ner dina texter eller i alla fall.
Okay.
Så att när jag lyssnar på den ur den aspekten, så är det är en exercise i känslor. Snarare än en exercise i text.
Mm.
Visst.
Fint.
Mm.
Det här spåret som inte är musiken då direkt, utan att det faktum att du har massa initiativ där, det här framåt som vi pratade om för en stund sedan. Jag tror aldrig kanske att det sades att det heter.
Mm.
Men har det alltid varit självklart för dig att du ska liksom på något sätt ge tillbaka inom situationstecken?
Ja, ska jag säga. Men det finns en god anledning till det. Och det kommer inte från ingenstans, utan det kommer ju från de här åren när vi bara härvade runt och gjorde alla felen som man kunde göra. Och det är kanske en 10-årsperiod som jag har slösat på att göra fel saker i mitt liv.
Är det så du ser det?
Precis. Mm. Om det hade funnits någon där som kunde säga till oss, visa oss, eller åtminstone öppna dörren lite på glänt här, då kunde vi har sparat så jävla många år av våra liv. Mm. Even worse, så hade fler historier fått komma till skott. Under den tiden så var det ju många historier som aldrig fick berättas.
Mm.
Och som dog. Så att jag tänker att vad ur det bredaste perspektivet possible, vad kan vi göra för att vi snabbare ska komma till skott? Och då måste det finnas någon som håller handen. Egentligen så är det som att gå med sitt barn till förskolan.
Mm.
Man måste hålla handen och man måste visa att här vid rödlyset så stannar vi. När det är grönt får vi gå. RMH som kollektiv, ska jag säga, har haft det som ett parallellt spår att bygga den här scenen, att bygga den här kulturen, nu pratar jag utifrån mig själv. Vad jag tog med mig från RMH-upplevelsen var att vi har en chans att förändra saker, vi har en chans att korta ner avståndet, att komma till skott snabbare, och att de här historierna som vi går runt och bär på, det är allt vi har. Så för mig så var att skapa framåt, och det initiativet, det var ju bara en del i det ledet. Nu har det ju fått verkligen blomstra och finnas kvar under lång tid. Jag startade utbildningen 2017.
Mm.
Och sen dess har över 1200 personer gått utbildningen. Och jag tänker att för min egen del så tycker jag att det där är så jävla fett. För att jag får vara med och uppleva så mycket intressant kultur också. Att det här är folk från hela Sverige. Det är folk som sysslar med produktion, låtskriveri, management, you know, dansare, DJs, allt möjligt. Som numera, de finns i samma rum. De finns i samma nätverk, omständighet. Fan, tänk om den där grejen hade funnits när vi var unga. Shit, vilka grejer vi hade kunnat göra.
Mm. Ja, det är otroligt fint ju. Ja. Känner du det som att det är liksom, för att jag tänkte på det, ja men fuck, det här kanske är, det här är nästan en cynisk fråga, men tänker du liksom, är det på sätt och vis för din egen skull?
Nej. Bortsett ifrån alltså, hur jag ser på processen och hur jag känner varje gång som jag ska logga in på Zoom-samtalet, så ger det mig väldigt mycket energi. Så ur den aspekten, ja.
Mm.
Men utöver det så tror jag att det var för länge sedan som man släppte det här, men shit, det här, det handlar om mig, eller det ska handla om mig, om oss. Det handlar bara om historierna, you know? Det handlar om dem.
Mm.
Att de ska få komma upp till ytan och få sitt eget liv och sticka iväg. Och, you know, till slut så blir de som en varm luftsballong.
Mm.
Man tror att man kan styra den. Men det kan man egentligen inte. Mm. Nu sa jag det som att jag visste att det är så varmluftsballongen fungerar. Men jag såg det framför mig i alla fall. I don't know.
Mycket osäker faktiskt. hur det där funkar. Du, finns RMH?
Nej, RMH finns inte.
Mm.
Bara andan av RMH finns.
Mm. Okej.
Okay. Så, med det sagt. Nu kanske du kommer tycka att det här är en så sjuk grej att säga vad gäller självförtroende, men det är vi som är anledningen till att scenen ser ut som den gör idag.
Mm.
Fight me på det om det är någon i kommentarsfältet som inte håller med. Vi kan gå in i det, men via anledningen och inte mer med det.
Mm. Har du kontakt med Babak?
Nej, eller jag stötte på honom. Jag stötte på honom randomly ofta senaste tiden, 2 gånger. Mm. Men utöver det så har vi ingen kontakt. Jag skulle vilja ha kontakt kanske, men alla har sin egen grej att fightas mot.
Ja, tack för musiken får man väl säga. Men du, nu kommer jag tillbaka lite till sommarpratet och din mor.
Mm.
För i sommarpratet så förstår man ju liksom att det gick kanske inte kanon för henne med männen. Så
nej.
Så. Men hade du kunnat göra ett sommarprogram om din pappa?
Sanningen är ju att jag hade en annan idé innan. Materialisera den här idén kring min mamma. Och det var en idé som skulle gå ut på att jag skulle lära känna honom då.
Mm. Öppet brev till Bibi Röde. Mm.
Exakt. men det gick av olika anledningar inte.
Mm.
Så att det var ju egentligen originalidén kan man säga.
Mm. Men har den funnits i ditt liv?
Från och till.
Okay. Mm. Mm.
Så det är ingen idé att elaborate vidare på. Jag tror att det där är på många sätt ett stängt kapitel. Det är ett kapitel som däremot inte är stängt är kapitlet om min mamma.
Mm.
Det kommer ni få uppleva och i olika former också.
Mm. Även i pingisform.
Även i pingisform, mm. Precis.
Jag tänkte faktiskt, det här är ett så fint ställe att sluta på så jag tänkte att vi kanske ska göra det. Men jag skulle ändå vilja fråga dig om vad du tänker att du ska hinna med framåt.
Jag ska hinna med att lära mig finska.
Mm.
Jag ska hinna med...
Var din mamma finsktalande?
Nej, ja, hon pratade när hon var liten.
Hon var finlandssvenska? Eller?
Mormor var finsk liksom. Okay. Men mamma är född här och...
Alltså hon är Sverige-finne så att säga, eller vad?
Bro, jag vet inte, de där definitionerna är above my pay grade. Alltså.
Finlandssvensk, pratar svenska, bor i Finland. Sverige-finne har egentligen finskan som modersmål då.
Right.
Mm, tänker jag.
Mormor var från Finland, ja. Tror jag. Tror. Så att hon pratade finska med barnen i limiterad utsträckning under uppväxten. Som jag har för mig.
Mm. Så du ska lära dig finska?
Jag ska lära mig finska. Jag ska skriva en bok. Jag ska se till att mina barn lyckas med det som de ska göra. Alltså det finns tusen saker att göra såklart. Men främst de tre grejerna. Stora grejen är barnen såklart. Sen skriva en bok. Och sen lära mig finska. Och sen nästa språk efter det. Man vet inte. Mm. Man vet inte hur det kommer gå. You know, med finskan i synnerhet kanske en stor variabel aspekt där. Mm.
Men ska du ut på vägarna någonting med din skiva?
Ja, det vet man inte heller. Det vet man inte heller. Jag har lite spelningar bokade, så ja. I vilken utsträckning återstår att se. Men det är ju någonting som jag älskar att göra såklart.
Mm.
Spela live. Det är det som är grejen. Det är det som är kvittot här på att vi har gjort någonting. Att få se med egna ögon vad de här grejerna betyder för folk.
Mm.
Så närmsta tiden handlar för mig om att göra mer med utbildningen, göra mer med label, järn, göra mer kultur bara. Och låta fler idéer få komma upp till ytan.
Mm. Har du fler artister i ditt skivbolag?
Yes.
Mm.
Jag jobbar med en akt som heter Chris Lynn som släppte sin första singel i början på januari. Så att det är någonting som vi ska bring to the world också.
Mm.
Otroliga grejer. Shit.
Spännande.
Ah, det är så jävla bra.
Mm. Det här kanske är relaterat, kanske på sätt och vis en följdfråga till det vi pratar om, att du kände att du inte hade någon att hålla dig i, liksom, alltså någon att hålla i handen så att säga.
Mm.
Men du hade ju en otroligt jävla dunderstor hit.
Mm.
06 07 07.
07. Yes.
Var det en av de där grejerna som du inte var redo för?
Ja, men det finns ju tusen saker som man inte är redo för. Men jag visste ju att den skulle bli stor.
Mm.
Det visste jag. Och jag visste att vi hade momentum nog at that point vid den tidpunkten att göra någonting stort utav den där låten. Men jag visste ju så fort jag spelade in den att nu var det klart. Nu var det klart med det.
Mm.
Sen så handlade det väl om att förvalta det där på ett sätt. Och det var väl kanske inte helt tydligt för oss att befinna oss i den situationen där folk överallt runt i världen drar igen när själva fundamentet och liksom, eller vad ska jag säga, det ekonomiska fundamentet och plattformen, ingen hade listat ut hur man skulle göra det. Så att det här är en låt som har flygit av sig själv bara via word of mouth och liksom aldrig funnits uppe för försäljning eller liksom, det här är långt innan Spotify-tider. Och när folk verkligen har en kultur av att streama saker som det är idag. Så att ur den aspekten så kom den där låten så jävla liksom långt utanför skåpet över vad man tror är möjligt, typ. Jag vet inte. And it goes, that's my cool man, I can't take it all. Far too cool, let's and it goes, that's my cool man, I can't take it all. Far too cool, let's Så att ha en sån där låt i katalogen, det är sjukt att det finns. Det är sjukt att det finns bara.
Men ställde den inte till det för dig på något sätt då?
Ja, men kanske. Fast det är också välkommet att kunna säga att man har i alla fall minst en classic, liksom.
Mm.
Eller hur? En sån genre-definierande tidsepoks liksom, typ av vibe.
Mm.
Hur många är det som kan säga att de har det? Sen visst, så tror jag att det finns curses också med, det, med att ha såna där typer av tracks som sticker iväg bortom kontroll. Men överlag, ångrar jag att jag har den låten? Nej, come on. Kom igen.
Nej, men jag bara tänker mig att det här som du sa alldeles nyss, liksom att, ja, men hur följer man upp den då, så att säga?
Mm.
Och det på något sätt så, allting måste ju inte alltid bli större och större. Men kanske om jag hade haft den där, så kanske jag hade känt att wow, hur fan toppar vi det här nu då?
Mm. Nej, men sanningen är att jag hade ett par andra låtar som vi aldrig släppte som absolut skulle kunna toppa den låten. Det var kanske snarare någonting som vi medvetet gjorde.
Oh, wow.
Att välja bort.
Varför?
Och mer så, jag vet inte, det är väl mer en känsla typ. Mer en känsla. Och samma sak, de möjligheterna som man presenterades inför vid liksom de där åren. Det var ju sådana möjligheter som var astronomiska.
Mm.
Att få jobba med folk som är liksom, jag vet inte, Jimmy Iovine till exempel. Som vi då sa nej till. Mest på grund av hur det kändes. Känslan av att vi har tagit det så här långt. Varför ska vi signa bort det här nu? Det är nu vi inte ska signa bort det mer. För jag kommer ju från liksom, att ha lyssnat på Nas och Mobb Deep och Wu-Tang och sådär. Liksom Golden Era, New York-orienterad hiphopmusik. Jag såg ju de där akterna framför mig. Att nu har jag chansen att göra låtar med de här. Men ibland är det ju så att man måste säga nej till. Det, jag tror att jag kanske är lite rädd för det. Att fan, vad ska jag göra efter det här då? Vad ska jag göra ifall jag gör en låt med Frank Ocean nu? Vad fan ska jag göra efter det?
Men finns det inte en del av dig som tänker så här, ja, men om vi inte hade skrotat de där två låtarna som hade toppat, vad cool.
Mm. Ja, men det finns ju, alltså jag har en hel katalog full av låtar som toppar My Cool på många andra sätt.
Mm.
Men ingen låt med den kommersiella framgången. Men så är det ju för alla artister. Sen så handlar det om att återigen göra det som man vill göra 40% av tiden och det som man måste göra resterande tid. Också att andra saker får ta plats också. Det handlar inte bara om hur många som lyssnar. Liksom. Det handlar väl snarare om vad som porträtteras, vad som lyssnas på.
Det måste vara sant snarare än stort.
Precis, exakt.
Ska du tillbaka till rappen sen?
Jag vet inte.
Du sjunger väldigt bra.
Tack. Med viss assistans av diverse musikprogram.
Mm.
Men ja, vi får se. Jag stänger inga dörrar. Det är inte min grej.
Mm. Adam, tack för att du kom.
Tack så mycket.
Ja, jag är lyckligt lottad som får göra det här. Tusen tack för att du ville titta förbi, Adam. Vars album kommer den 3 maj? Men redan nu kan man i sociala medier se små ledtrådar kring pingisen om inte annat. Sök och du ska finna om du beger dig till Värvets Instagram @varvet, så löser sig om inte allt så i alla fall en del. Värvet produceras av Nini Westin och Kristoffer Triumf. Vi hörs mycket snart, föreslår den sistnämnde. Adjöss. Five stories up in my-
I dreaming? Just laying on my back, don't know if I'm awake. The back of my eyelids is sealing, so I can't see the difference it makes. I wanted you to stay, but you had to leave. Still shoulder to shoulder, I can't believe. There was no one, there's no one on the side of me. So I need to dream about you. Lay your head on my chest, let me shelter.